Vi börjar med att be. Jesus, tack för alla sätt du välsignar oss på. Först vill jag be för de insamlade gåvorna den här veckan, Herre. Gör oss visa och kloka att använda dem rätt. Tack för alla goda gåvor vi får ifrån dig. Och Herre, jag tackar dig för ditt ord och jag tackar dig för att det är levande och verksamt. Jag ber, Herre, öppna våra hjärtan så att vi kan se dig, Herre. I Jesu namn. Amen. Temat för den här söndagen är, som Kristina sa, frälsningen. Och det är lätt att tänka att det handlar om Jesus, eller hur? Och det gör det också. Men trots det temat så finns det i kyrkårets texter förslag på en gammaltestamentlig text. Och det är den vi ska röra oss i idag. Lär gamla testamentet oss något om frälsning? Lär gamla testamentet oss något om Jesus? Ja och ja. Dagens text är ett utdrag ur berättelsen om Josef. Och slarvigt säger vi ofta Josef i brunnen. Och den här berättelsen, den sträcker sig över 8-9 kapitel. Sådär. Den är väldigt detaljrik och Josef i brunnen är i brunnen en vers ungefär. Vi ska inte läsa hela den här berättelsen, men jag tänker att ni kan slå upp den och så ska jag försöka återberätta den. Och då är det första Mosebok från kapitel 37 till kapitel 46. Så kan ni ju sitta och titta om jag missar någonting eller så. Nej, men följa med. Det kan vara bra att ha texten uppslagen om man vill det. Första Mosebok 37 till 46. Josef i brunnen. Han var näst yngst bland 12 bröder och sin pappa Jakobs favoritson. Och vi är ju tidigt i historien nu, det märker ni av att vi är i första Mosebok. Men Josefs pappa Jakob, Jakobs pappa Isak, Isaks pappa Abraham. Så i början av den bibliska historien är vi. Pappa Jakob skämmer bort Josef inför de andra sönernas ögon. Man kan fundera på hur smart det är, men så är det i alla fall. Och vi kommer ihåg att han får en fin mantel. Det brukar vara en bild på liksom i barnbiblarna. Det är Josef i brunnen, han har en fin mantel. Och Josef själv, han drömmar. Till exempel så drömmer han om 12 kärvar, varav den ena lite större står i mitten och de 11 andra bugar sig för honom. Och Josef är inte blyg att berätta om det här för sina bröder. Och man tolkar ju det här som att det är Josef som ser sig som lite för mer. Det är inför Josef som alla bröder ska buga. Och det här retar ju förstås syskonen, det kan man förstå. Har man haft syskon själv eller barn så är det ju, det krävs inte så här mycket för att man ska bli lite arg som syskon. Och det retade syskonen så till den grad att de vill liksom göra sig av med Josef. Så att de smider lite planer. Först så tänker de att de vill döda honom. Men då måste vi dölja det här brottet, liksom att vi har dödat vår broder. Det går inte. Så att de kör den lite milda varianten att kasta honom i en brunn. En tom brunn. Men där blir ju egentligen praktiken också att han skulle dö. Men de får lite dåligt samvete och så får de syn på en karavan som far förbi där och då säljer de honom som slav istället. Mycket bättre. Men de kommer hem till sin pappa Jakob och det är ju också för pappans skull, förstår man i texten, delvis som de inte vill att Josef ska dö, så att de besparar pappan att Josef har dött. Men de fejkar ändå Josefs död för pappan. Han är inte död, men han fejkar. Och för Jakob gör kanske inte det här så stor skillnad. De kommer hem med Josefs fina mantel. Den är sönderriven och den är fläckad med blod. Men det är ju bröderna som rivit sönder den och slaktat ett djur vars blod finns på manteln. Jakob blir förkrossad. Och hur bröderna lever får vi inte veta så mycket om. Det finns ett kapitel där som är lämnat åt Juda, men det är inte en så särskilt imponerande berättelse om en av bröderna. Så resten av de här kapitlerna, det handlar om Josef. Och han kommer till en högt uppsatt mans hem där han får tjäna, Potifar. Och han får stort ansvar och är omtyckt, men han blir snart anklagad och oskyldigt dömd för ett brott som han inte har begått. Han hamnar i fängelse och där sitter han med två andra förövare. Faraos egen bagare och Faraos egen munskänk. Men så kommer det sig att Josef får tillfälle att bruka sin gåva, att tyda drömmar här i fängelset. Munskänken har en dröm som betyder att han om 3 dagar ska bli frisläppt från fängelset. Och bagaren har en dröm som betyder att han om 3 dagar ska dödas. Och så blir det så för både munskänken och bagaren. Och så går åren och många år senare så har Farao de här drömmarna om kossor. Om 7 feta kor som blir uppätna av 7 magra kor. Och han gör allt för att försöka förstå vad den här drömmen betyder. Han har många drömtydare som kommer till honom. Men ingen kan tyda den här drömmen. Och då kommer munskänken till slut ihåg. Men just det, Josef, mannen i fängelset. Han kunde ju tyda drömmar. Så Farao kallar till sig Josef. Och Josef får tyda Faraos dröm. Han är öppen med Josef att det är inte jag som tyder. Det är Gud som tyder. Jag bara lyssnar vad Gud säger, talar Guds ord. Och de här drömmarna, eller drömmen om kossorna, de stod för att efter 7 goda år så följer 7 svåra år där det blir hungersnöd i landet. Och tack vare att Josef då kan tyda den här drömmen så kan ju egyptierna med Farao vara lite beredda på. De låter bygga lador och spara säd från de här 7 goda åren så att de ska klara sig de 7 svåra åren. Och Farao upphöjer Josef. Han får nästan all makt eller han blir förman för de här byggena. Och det är som att han blir Faraos högra hand, sittande på Faraos högra sida nästintill. Och så kommer hungersnöden. Och den är stor och den når ju utanför Egypten också. Till Kanans land till exempel, där Josefs familj bor. Och så skickas Josefs äldre bröder för att köpa säd i Egypten. De behöver räddning. De dör annars, så de går till Egypten och de kommer in för Josef. Och Josef känner genast igen dem. Men bröderna känner inte igen Josef. Senast de såg honom var han en pojke. Det har gått många år, han har blivit vuxen. De kanske ser Josef framför sig som en slav, men den här mannen är liksom den som bestämmer i Egypten. Han ser inte ut som en hebré längre, utan han har rakat huvud och fina kläder som egyptierna. Josef känner igen dem, men han ger sig själv inte till känna. Han håller ihop inför dem, men texten låter oss förstå att det han har på hjärtat är ju lever min lillebror och lever min far. Men han testar de här bröderna och säger att de ska få säd med sig, men ni måste lämna en bror och hämta er lillebror. Och han talar till dem genom tolk, men han förstår ju vad bröderna säger när de pratar med varandra. Han hör när de talar till varandra att nu straffas vi för vad vi gjorde mot vår bror. Och han hör när de beskriver minnet av Josefs ångest och hör hur de ångrar sig. Att de ska behöva lämna en bror och åka tillbaka och sen komma tillbaka med sin lillebror, det är ett straff för dem eftersom de vet att det här klarar inte vår pappa, att vi skulle föra också vår lillebror till Egypten. När Josef hör dem så går han ut och gråter. Sen befaller han att man ska fylla brödernas säckar med säd. Man ska skicka med dem mat för hela hemresan. Och så ska man lägga tillbaka pengarna i deras säckar. Och sen är det några turer fram och tillbaka. De hämtar Benjamin. Bröderna blir bjudna på fin middag hos Josef och hans husfolk. De får mer säd med sig hem för att återvända och hämta sin far. Men på den här andra återresan, Josef har fortfarande inte gett sig till känna. Så placerar Josef en silverbägare i Benjamins säck. Och när det här upptäcks så hotas Benjamin bli kvar som slav hos Josef. Och bröderna, de bönar och ber om att Josef ska ta någon av de andra bröderna istället. De vet ju att Jakob skulle inte klara av att vi kom hem utan Benjamin. Och när Josef så ser att bröderna har förändrats så kan han inte hålla sig längre. Han avslöjar sig och säger: "Jag är Josef, lever min far." Och bröderna blir förskräckta. "Jag är Josef, er bror som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit och förebrå er ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit före er." Och Josef avslöjar sig för bröderna. Men istället för att förebrå dem så säger han att Gud sände dem dit för att trygga Jakobs släkts fortlevnad på jorden, alltså Israel. Så får bröderna hämta Jakob. Jakob och Josef återförenas. De får ett nytt land att bo i. Och Josef i brunnen, han har hög ställning i Egypten, så när farao får höra att hans släkt kommer så säger farao: "De behöver inte ta med sig någonting. Det är ett sällskap på typ 75 personer. De behöver inte ta med sig någonting. De ska få allt det bästa här i Egypten." Det är berättelsen, korta drag, om Josef i brunnen. Och som ni märker så är det lite missvisande hur vi benämner Josef. Vad har den här berättelsen med vår frälsning att göra? Vad kan vi lära oss av den här berättelsen som vi inte ser i Nya testamentet? Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, inleder Markus sitt evangelium. Men vi vet ju också att när Jesus efter sin uppståndelse går med Emmausvandrarna så undervisar han dem om sig själv, om Messias, och så står det att han börjar hos Mose och profeterna och fortsätter genom hela skriften. Så när vi nu ska se lite beröringspunkter så är det inte något som jag pressar fram ur skriften, utan något som finns där och något som skriften själv talar om ska vara där. Bilder av Jesus, bilder av frälsningen. Så vad kan vi se för referenspunkter i berättelsen om Josef till Jesu liv och frälsningen? När man läser den här texten så finns det en hel del paralleller att dra, några mer uppenbara än andra. Och jag ska nämna några lite raskt här. Det första som jag tänker på är att Josef såldes som slav för 20 silvermynt, står det. Det var vad en slav kostade på den tiden. Och när Jesus förråds av Judas så är det för 30 silvermynt. Då har priset på en slav gått upp lite sedan Josefs tid. Men 30 silvermynt var vad en slav kostade på Jesu tid. Det andra grejen är det här med brunnen. Josef i brunnen. Man kan tänka sig det som en slags gravläggning. En symbolisk gravläggning när de kastar honom i brunnen. Och som en uppståndelse när han också i första ledet får liv och kommer till Egypten. Men man kan också tänka på att han återuppstår för Jakob i slutet av berättelsen. Han var död för sin far, men han uppstår när de träffas igen. Också den relationen far och son. Jesus var visserligen enfödd, men Josef var favoritsonen. Det finns drag där, ser ni det? Far och son. Den relationen är tydlig. Och så har vi det här med fängelset, eller brottet och domen. Jesus korsfästs ju mellan två rövare. Varav den ena redan idag ska vara med honom i himmelriket, står det. Och Josef är fängslad med bagaren och munskänken. Två brottslingar, varav den ena räddas till livet. Både Josef och Jesus talar Guds ord. Det är inte Josef som tyder drömmarna, utan det är Gud, Fadern. Jesus kommer till jorden och säger, den Gud har sänt talar Guds ord. Och när bröderna kommer till Egypten så känner de inte igen honom. Och jag hör orden från Johannes prologen, hans egna tog inte emot honom. Och det som präglar hela evangelierna är ju att judarna inte känner igen sin egen messias. Men Josef känner igen sina bröder och trots det så ger han dem säd, ger han dem liv. Precis som Jesus som också vet vad människorna står i beredskap att göra med honom och ändå så ger han människan liv. Eller på grund av det kanske. Det står vid ett par tillfällen att Josef gråter. Och det står också om Jesus. När Jesus ser människorna, vad de lider och vad de lever för liv, så gråter han. Det finns en kärlek till människorna hos både Josef och hos Jesus. Det är också det här att vara utlämnad till människorna. Det bröderna gör mot Josef, ja de gör det. Men Josef kan också se att det var Gud som skickade mig. Och när vi i evangelierna ser att människorna dödar Jesus så är det samtidigt så att Jesus säger att ingen kan ta mitt liv. Jag ger det av fri vilja. Det är ett Guds verk också. Drömmarna om att alla ska buga sig inför Josef, det har vi också förstås med Jesus. Alla knän ska böjas inför Gud, inför Jesus. Och det går i uppfyllelse för Josef och det går i uppfyllelse för Jesus. Så var det en liten detalj om att han bjöd bröderna på mat. Han åt med dem. Och när han gör det så går han längre än vad seden i Egypten egentligen tillåter. För en egyptier ska inte äta med utlänningar. En jude ska inte äta med hedningar eller syndare. Men både Josef och Jesus går längre än så. Och delar gemenskapen fullt ut vilket folk man än tillhör. Det finns flera sådana här Kristusparalleller. Men den bild som jag vill stanna lite mer vid. Och som jag tror att vi behöver höra. Det handlar såklart om frälsningen och om nåden. Vad är frälsningen i den här berättelsen? Hur det är ju att bröderna flyr till Egypten för att köpa säd så att de ska överleva. De dör ju annars. Och det faktum att Josef ger dem säd. När bröderna ber att få köpa säd så befaller Josef tjänarna att fylla säckarna. Det är frälsningen för Josefs bröder. Och att lägga tillbaka pengarna. Dessutom så skickar Josef med dem mat så att de klarar sig ända hem. Det är nåden. De fick så långt mycket mer än vad de bad om och vad de förtjänade. Och det var gratis. Och jag tror att det här kan vara en av de svårsmälta delarna i evangeliet också för oss som länge har varit kristna och levt med det här. Att frälsningen är gratis. Det är svårt att ta in och vi vill gärna göra rätt för oss. Och vi märker det också på bröderna. Jag sa inte det förut, men det verkar som att de blir rätt nervösa när de finner att de har fått säden utan att betala. Det står så här i kapitel 42, vers 27. De är på väg hem första gången och de stannar till kvällen. Men när en av dem öppnade sin säck vid nattlägret för att utfodra sin åsna fick han se sina pengar överst i säcken. Jag har fått tillbaka pengarna, ropar han till bröderna. Titta, de ligger här i min säck. De blev alldeles utom sig. De såg skräckslagna på varandra och sa, vad är det Gud har gjort mot oss? Och senare när de kommer hem till sin far så står det att de tömde sina säckar och var och en hittade sin penningpung i säcken. Både de och deras far blev förfärade när de fick se penningpungarna. Bröderna tror att Josef ska vända det här emot dem när de kommer tillbaka. Och vi är vana att tänka kritiskt att om ett erbjudande är för bra för att vara sant eller verkar för bra för att vara sant, då är det nog för bra för att vara sant. Vi vet också att priset säger något om varan. Man kan inte sätta ett så högt pris att ingen har råd att köpa det man vill sälja. Men är det ett för lågt pris, då kan man lura köparen att tro att varan helt saknar värde eller kvalitet, eller hur? Så hur prissätter man frälsningen? Frälsningen är ju inte gratis, som jag sa. Utan det är en gåva som någon annan har betalat. Det är det dyraste du äger. Men du har inte betalat priset. I berättelsen om Josef så är det Josef, sonen, och Jakob, fadern, som betalar det stora priset. Inte penningmässigt, men de betalar i stort sett med sina liv. Josef, eller Jakob skulle jag säga, han lever med sorgen efter en älskad son. En sorg som hade varit livslång om inte de hade fått återförenats i slutet av berättelsen. Och Josefs sorg är också intensiv genom livet. Man märker det när det första han säger till bröderna är, lever min far. Han är också fråntagen det liv som han såg framför sig när han var ung. Så är det. Det är sonen och fadern som betalar priset också för våran frälsning. Och vi kan försöka betala för det. Men vi kommer alltid finna penningpungen i våran säck vid dagens slut. Frälsning ger liv. Jag tycker bilden här om Josef och bröderna och säden, det blir ganska tydlig. Utan den här säden så hade de inte överlevt. Frälsning ger liv. Så hur lever vi ett liv som vi fått som gåva? Jag har tre snabba förslag. Ett liv som vi fått som gåva, det lever vi som älskade. Vi kan vara säkra på att vi är älskade. Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Josef ger bröderna säd, även att han vet precis vad de är skyldiga till. För han älskar dem. Vi kan närma oss Gud i trygg förvissning om att han kommer ta emot oss. Som älskade och som ödmjuka, som Kristina läste, av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Och som tacksamma. Inte i tacksamhets skuld utan i tacksamhet. Tycker de två orden, det ligger lite olika laddning i. En tacksamhetsskuld är en börda som vi bär, men tacksamhet, då kan vi leva med öppna händer, med resta händer. Också ett utgivande liv. Ge som gåva vad ni fått som gåva. Och jag blir inte mer konkret än så idag, utan som älskade, som ödmjuka och som tacksamma. Och hur ser det ut i ditt liv? Ibland drabbas vi av oro och tvivel. Jag förtjänar inte det här. Jag är inte värdig. Och då vill jag säga, det utgör ju inget problem. Det är ju lösningen på ditt problem. Du är ju inte värdig. Vi förtjänar inte det här. Utan det är en gåva. Vi får ta emot det som en gåva. Inget annat. Men är jag verkligen frälst? Ja, men se efter. Har du bett om frälsning så är du frälst. Har du bett om säd så är det säd i din säck. Och då ligger pengarna där också. Priset är betalt. Och det är Gud som har betalt för ditt liv. Och för frälsningen kommer du aldrig kunna betala någonting. Vi ber. Herre, tack för ditt ord och för att det talar om dig och oss, din kärlek till oss och frälsningen från första början till slutet, Jesus. Hjälp oss, Herre, att leva i din nåd för precis vad den är. Att vi ingenting behöver betala. Att du har betalat allt, Jesus. Lär oss att leva med det. Lär oss att ge gåvan vidare. Lär oss leva med öppna armar, tacksamhet och ett trygg förvissning om att du älskar oss, Herre. I Jesu namn. Amen.